Hallå gott folk och välkomna till den tredje säsongen av Ungpodden. Woohoo! Alltså det känns fantastiskt. Du skrattar här.
Du ser så glad ut.
Ja, det här har jag sett fram emot. Jag heter Martin. Ni känner säkert igen min röst vid det här laget om ni har lyssnat på podden sedan tidigare. Och jag har en gäst med mig idag som får presentera sig själv.
Ja, jag heter Anneli Alexandersson.
Och du jobbar också på biblioteket här i Helsingborg.
Ja.
Du har varit med i...
En gång har jag varit med och pratat om bloggare.
Ja, precis.
Ja, YouTubers.
YouTubers, ja. Mm. Vilket är ett tag sedan. Det avsnittet finns ju såklart också och lyssna på. Mm. Så att gå in och lyssna på det. Där pratar vi väldigt mycket om Therese Lindgren bland annat.
Ja.
Joakim Lundell pratar vi också om en del.
Ja.
Går ner lite så här i deras böcker då.
Mm.
Men det ska vi inte prata om idag. Vi hade kunnat såklart göra ett avsnitt till om YouTubers. Men nu väljer vi att göra något helt annat. Och idag är det ett riktigt, riktigt tungt ämne.
Mm.
Eller hur?
Mm. Vi har läst sorgliga böcker.
Ja, sorgliga böcker. Och det är någonting som jag får väldigt mycket frågor på faktiskt.
Mm.
Att man vill ha...
Tål det?
Ja. Alltså, ja... Alltså man vill ha något som ligger, som skulle kunna hända, liksom ligger nära verkligheten.
Mm.
Och någonting som känns så här. Det känns lite småjobbigt och man tycker att, ja men, jag kanske känner, precis som jag känner när jag läser en riktigt sorglig bok, att ja, livet är ganska tufft ibland.
Mm.
Man får liksom tänka på det som man själv kanske har bra i sitt eget liv då.
Mm. I vanliga fall jobbar jag ju med de som är lite yngre.
Mm.
Och de kommer ju ofta att fråga mig om roliga böcker.
Ja.
De som går i mellanstadiet.
Ja.
Och det är minsann inte så lätt att hitta. För jag tycker många böcker för 9-12 handlar om väldigt tunga ämnen. Det är väldigt mycket skilsmässor och missbruk och det ena med det tredje och det kan vara svårt att hitta lite skojiga böcker. De står ju livsglada och hoppar jämfota. Jag vill läsa om något kul!
Ja,
och då kan faktiskt det vara svårt
att hitta. Ja, jag kan helt hålla med dig.
Det är konstigt.
Det är väldigt konstigt. Man tänker så här, herregud, är det så påfrestande livet? Ja, i vissa fall är det ju faktiskt det.
Mm.
Så idag får ni ta fram... Jag ska inte säga att ni ska ta fram nästduken över vårt prat här, men definitivt, alltså de här böckerna som jag har läst, de har påverkat oss starkt såklart.
Mm.
Jag har gråtit väldigt mycket när jag läst de här böckerna.
Har du det, Martin?
Ja. Ja. Ja, men jag är ju alltså, jag är en stor bölare och jag blir starkt påverkad av det jag läser, så att jag gråter ganska ofta.
Jag har också blivit påverkad av de här två som jag har läst, men jag har faktiskt inte gråtit.
Det har du inte?
Nej.
Är du förhärdad?
Jag kan säga.
Jag tänker att du får faktiskt inleda.
Får jag inleda?
Ja.
Vilket privilegium. Mm. Då vill jag inleda med en fantastisk läsupplevelse, för jag kallar det här för att det är inget annat.
Mm.
Boken heter We Are Okay och den är skriven av Nina Lacour.
Mm.
Och jag får säga att båda de här som jag har valt, de har jag valt ut. Jag har gått och tittat på recensioner på Goodreads.
Mm.
Och det får du gärna förklara vad det är.
Goodreads har vi pratat om tidigare också,
det ni,
men det är ju världens största läsar-community idag.
Ja, där du är väldigt aktiv.
Ja, vi är väldigt aktiva, vi som jobbar här och såklart flera miljoner andra.
Mm.
Och där kan man då, man kan liksom lista vad man vill läsa, vad man har läst, man kan recensera, man kan vara med i bokklubbar som är online. Så det är en fantastisk community.
Ja, det är det verkligen.
Och jag använder det jättemycket varje vecka.
Ja, jag vet det. Mm. Ja.
Ja.
Jag har även kollat recensioner på Amazon.
Ja.
För jag ville ha böcker som redan var ganska välkända och som hade fått väldigt höga betyg. Så jag läser ju normalt sett inte jättemycket ungdomsböcker. Så jag tänkte jag vill ha ett par riktiga pärlor. Och det tycker jag att jag har hittat. Men den här första boken då, We Are Okay, den utspelar sig i USA, i San Francisco och i Upstate New York.
Mm.
Och huvudpersonen, det är en ung föräldralös kvinna. Hon heter Marin. Och när den här berättelsen tar sin början så befinner hon sig på sitt studenthem i anslutning till college. Där hon precis har avverkat första terminen. Och för läsaren så förstår man ju, det står tidigt klart att Marins liv är fullt av hemligheter och mysterier.
Mm.
Och man kommer att få reda på vad allt handlar om, men det i sinom tid.
Uh-huh.
För att det är i den takten som författaren väljer att avslöja det. Och det är inte i ett särskilt snabbt tempo.
Okej. Okay. Är den liksom påfrestande att läsa i så på tempot?
Nej. Alltså den är så vilsam. Okay. Och jag har läst i några recensioner att folk irriterar sig på det här. Att det går för långsamt fram. Uh-huh. Men den kritiken kan inte jag instämma i alls. Den stillsam men ändå oerhört kraftfull skildring av en ung tjejs tillvaro i slutet på tonåren. Och varenda ord här är som... Orden är som vägda på guldvåg och varje stavelse är betydelsefull.
Mm.
Och på det hela taget måste jag säga att den här boken, den är ett berättartekniskt och språkligt konstverk. Låter det överdrivet?
Nej, men det är inte alls överdrivet. Jag tycker att om det är några böcker man ska ta fram de här stora orden,
ja,
om, så är det ungdomsböcker.
Ja.
För där är... Alltså, det är verkligen så här, antingen eller... grejer och grepp som finns i de här böckerna.
Ja, jag kommer aldrig glömma att jag läste den här boken.
Fantastiskt.
Den här boken, den inleds med huvudkaraktären Marion. Hon blir lämnad ensam kvar inför julhelgen på sitt studentboende. Och författaren, hon beskriver så väl hur den här platsen förändras från något nästan organiskt levande och liksom skydande till tomt och helt tyst.
Mm.
Men i den här isoleringen så växer någonting annat fram. Och mycket av det som händer ju inom människan som lämnas ensam kvar.
Mm. Mm.
Och jag tror att den här inledande skildringen, den grep tag i mig eftersom jag faktiskt upplevt något liknande själv och kastades tillbaka många år i tiden.
Mm.
För jag har också upplevt nästan total isolering under ett par veckors tid. En sommar när precis alla var bortresta.
Mm.
Och jag bodde i en kompislägenhet i stan. Och det var en unik och mycket speciell upplevelse i mitt liv.
Mm.
Jag blev varsom så mycket inom mig själv och också i omgivningen. Såna dels bagatellartade saker som hur ljuset färdades genom våningen under dagen.
Mm.
Men även mycket inom mig själv. För att det blir ju lite annorlunda när man inte relaterar till andra människor hela tiden.
Mm.
Och det har jag ju gjort hela tiden. Alltså både före och efter den avgränsade perioden. Men trots att de veckorna var så faktiskt omvälvande för mig, så har jag helt glömt bort dem.
Mm.
Det kom så starkt tillbaka när jag läste inledningen av
jag fick också en sån
den här boken.
Déjà vu-känsla. För att jag pluggade ju Lund då.
Yeah.
Och det första året jag hade börjat jobba då.
Mm.
Så avfolkas hela stan. Det försvinner 30 000 studenter och helt plötsligt ligger stan öde.
Mm.
Och jag kan inte säga att det är samma sak som du upplevde, men jag upplevde det som en radikal, som en helt annorlunda stad, helt annorlunda tillvaro.
Mm.
Så på det sättet kan jag verkligen relatera. Mm.
Ja, det är intressant. Och sen så tycker jag också att det är ju en del av litteraturens kraft.
Mm.
Den här förmågan att återknyta till upplevelser som liksom har gömt sig kvar i ens hjärna utan att man egentligen är medveten om det.
Ja.
Så det var liksom en inledande upplevelse som jag hade med den här.
Fantastiskt.
Ja.
We are okay.
Mm. Men jag ska berätta lite om handlingen.
Berätta lite om handlingen tycker jag också.
Ja. Mm. Den handlar ju då om Marion. Hon bor i San Francisco då till att börja med.
Mm.
Och hennes pappa finns inte med i bilden alls. Mamman omkom när hon var liten. Så hon bor i en mysig lägenhet tillsammans med sin farfar.
Mm-hmm.
Gramps kallar hon honom. Och han kan ju inte beskrivas som en traditionell förälder precis. Men han tar hand om henne på det sätt som han kan. Och det är ganska bra. Hon får mat och rena kläder och sådär.
Mm.
Och han lever ensam. Det har han typ alltid... Nästan alltid gjort.
Mm-hmm.
Men han har en kvinnlig själsfrände i någon annan stat som han brevväxlar väldigt intensivt med.
Mm-hmm.
Och, eller ja, påstår han i alla fall.
Okay.
För det finns många hemligheter i hans liv. Och ja, de uppdagas ju efter ett tag.
Mm.
Och, men han dör plötsligt, den här farfan. Och
han är, hon okay, blir,
ja.
Han är gammal.
Han är gammal, ja. Mm. Och hon blir då ensam kvar. Och den här döden orsakar henne... Hon blir helt ställd faktiskt. Och hon vet inte hur hon ska hantera det här. Nej. Så att hon flyr.
Mm-hmm.
Och så hamnar hon då på det här colleget. Där Luken tog sin början.
Ja.
Och sen finns det en jättefin kärlekshistoria i den här boken också.
Mm.
Hon har tidigare haft ett förhållande med en tjej som heter Mabel.
Mm.
Och från henne flyr hon ju då också när hon sticker från San Francisco. Ja. Och efter några dagar då så kommer Mabel och hälsar på henne.
Mm-hmm.
På college. Och så det finns ju mycket som är, som de måste reda ut. Mm-hmm. Helt enkelt. Mm-hmm. Och det tycker jag också är en av styrkorna med den här boken. Det är att författaren... alltså hur författaren skildrar relationen mellan Mabel och Marion. För hon gör överhuvudtaget ingen grej av att det är ett homosexuellt förhållande. Marion blir förälskad i en människa.
Mm.
Och den människan råkar vara av samma kön.
Mm.
Punkt slut. Könet är liksom inte superintressant. Utan den övergripande personligheten är det.
Mm. Mm. Skulle du säga att det är den topp 10 av de böckerna du läst?
Ja, det skulle jag faktiskt
herregud, säga. Herregud, alltså, hörna det gott folk.
Alltså, storyn är ju inte maniskt actionfylld och det händer inte grejer precis hela tiden. Men det tycker jag är befriande, nästan
jag kan också tycka att det är, för det är ganska svårt att beskriva alltså, andra människors vardag.
Mm.
På ett sätt som gör att man fortfarande liksom känner att om det är jätteintressant, jag måste få veta vad som händer och jag vill veta mer om de här personerna.
Mm.
Så det tycker jag verkligen är...
Mm.
Så jag älskar ju bombastiska böcker också.
Mm.
Men just det här med vardagslunken.
Ja.
Den är både svår att få till. Och när man får till den så är den liksom fantastisk oftast att läsa om.
Mm. Min enda lilla smila kritik handlar i så fall om att den är nästan för fulländad faktiskt.
Nej.
Jo, nej, men det kan bli lite som för perfekta människor. Det blir för livlöst, det blir för tråkigt nästan. Mm. Man skulle ju nästan önska att författaren liksom, på något sätt.
Var det inte några korrekturfel?
Nej, inte vad jag hittade det.
Men det kan man ju hitta ibland i böcker man tycker vad var det här? Och sen kommer det in ett stavfel eller ett syftningsfel. Och sådär.
Ja, men jag tror hon har koll på läget. Titta på bilden här, då ser du en...
Mm. En allvarlig person.
Jag vet inte.
Men nej, hon är säkert jättefantastisk.
Mm. Jag tyckte väldigt mycket om den här boken.
Ja.
Är det som bok, fast det har kanske framgått.
Ja, det har absolut framgått. Är det en sån bok du tänker att den där ska jag nog tänka mig att läsa om?
Ja, absolut.
Ja.
Absolut. För det här är en sån bok som... Du ser att den är inte speciellt omfattande, omfångsrik. Det är ganska så. Men det här är en sån bok som du kan hitta nya grejer i vid varje omläsning. Det tror jag.
Mm. Ja, gött. Jag tänker att vi kan växla över då till några bok som jag har läst.
Mm.
Som, jag tänker att jag ska börja med en dunderklassiker här.
Den har jag ju placerat på många hyllor, den boken, men jag har ingen aning om den.
Jag också sen tipsar ofta om den då. Vi har haft den i vår bokfika bland annat. Den heter Djupa ro och skriven av Lisa Bjärbo, som jag hemskt gärna läser.
Säg någon annan titel som
hon har... Hon har skrivit, sen sa till mig fullständigt...
Ja, det var inte meningen, va? Vi kan återkomma till det.
Ja, det kan vi absolut göra. Men alltså, hon är en av de här som har drivit den här fantastiska Bladen brinner-podden med den fotbollen
i Färnstad. Ah, just det.
Mm. Tillsammans med en annan ungdomsboksförfattare som heter Johanna Lindbäck.
Mm.
Den lyssnar jag på väldigt hängivet när den är på då.
Mm. Men den finns inte mer, va?
Nej. Grejen är att den blir väldigt framgångsrik och den tog över ganska stora delar av deras liv. Så att de fick liksom inte till att skriva eller göra någonting annat. Så jag kan förstå att det blev väldigt överväldigande.
Mm.
Jag tror sig de hade fått till finansieringen ytterligare en säsong. Men känner man då att man är samtidigt är en skrivande människa så...
Den tog över.
Mm. Mm. Det gjorde man väldigt mycket förberedelsetid och de reste över hela landet och intervjuade folk. Så att det var ju väldigt imponerande.
Mm.
Men minst lika imponerad är ju hennes böcker då. Djupa rå handlar ju då om en utspelar sig på en liten ort i Småland som heter Ingelstad. Mm. Det är ju ingen slump att Lisa Beba har valt just den platsen för att hon är själv uppvuxen i Småland och Ingelstad. Så det är en miljö hon känner till väldigt, väldigt väl.
Mm.
Och boken handlar om fem kompisar. Det är David, Tove, Ludde, Paul och Jonathan.
Mm.
Och de har inte träffats på ett tag.
Mm.
För de har tagit studenten och de har begett sig till olika delar av världen. Två av dem har begett sig upp väldigt klassiskt då, till Nordnorge och rensa fisk.
Mm.
För att få ihop pengar för att kunna resa jorden runt.
Mm.
Och annat. De får ett väldigt sorgligt besked att Jonathan, som då är den enda personen i den här gruppen som har stannat kvar i Ingelstad, har drunknat. Och de återvänder då till Ingelstad för Jonathans begravning.
Mm.
Och det har ju gått en tid och det är, man förstår att den här gruppen har varit extremt tajt och de har gjort väldigt mycket saker tillsammans och nu har de då tappat det lite grann och den här sorgen de har över Jonathan får ju dem att både ifrågasätta sin egen vänskap, alltså inbördes i gruppen, men också vad som faktiskt har hänt med Jonathan. Att han har alltid varit den lilla outsidern.
Mm.
Han var, jag får mig att han var ett år yngre än de andra.
Mm.
Så att de tycker att det här är väldigt konstigt. Alltså varför skulle Jonathan vara ute och simma mitt i natten till exempel?
Skumt.
Väldigt skumt. Och de vet ju då att det här är ju då, Djupa Rå är då badstranden där han hittas.
Mm.
De vet ju, alltså de känner ju väl till området, de känner till sjön, de känner till, alltså de vet ju dessutom att Jonathan också känner till den här sjön väldigt väl. Så att det är väldigt många frågor och mycket sådana här jobbiga, förträngda saker egentligen som de har då tar tag i när de kommer dit igen.
Mm.
Men framförallt är den en helt gudabenådad vacker historia och just om hur nära människor kan komma varandra och ändå tappa kontakten väldigt snabbt.
Mm.
Bara för att liksom, en sån här traumatisk grej som en annans död.
Men när man är ung kan det ju, blir det ju ofta så faktiskt. Att man umgås intensivt en period och sen bara försvinner. Man pluggar på olika håll, folk åker utomlands.
Ja, precis. Mm. Mm. Men alltså verkligen en helt sagolik, vacker bok som vi älskade den när vi läste den i bokfikan då.
Mm.
Den är liksom, framförallt kommer jag ihåg att dialogen känns så fasansfullt vacker. Alltså den är så välskriven och dialogen till och med bland det svåraste man kan skriva.
Mm.
Och vill du känna att det inte bara är en, alltså man vill känna att det är en människa som uttalar ordet och inte bara en karaktär i en bok. Och det var verkligen i den här boken med så vackert och fint.
Mm.
Så att vill man läsa en vacker sorglig bok så är så djupare den? Och jättefin.
Ja.
Mm.
Ja.
Så kolla in den.
Ja.
Det tycker jag. Ska jag ta en till?
Ja, men gör det.
Okej.
Okay. Den ser mörk ut på omslaget, den boken.
Ja, det här är en bok som jag har läst och tipsat många om.
Vad heter, är det för förlag?
Det är X-Publishing. Mm-hmm. Jag vet inte om de finns kvar längre eller om de har uppgått i gilla böcker.
Aha.
Kan vara det. Mm. Eller så är det bara så att Ester Roxberg som nu har skrivit den här boken som heter Antidopa, att hon också har gett ut böcker på gilla då.
Mm.
Och den handlar också om vänskap. Mm. Det är två tjejer som heter Astrid och Ester som råkar hamna i samma klass när de börjar gymnasiet.
Mm.
Och de är ganska olika. Men de finner ändå varandra ganska snabbt och de blir väldigt tajta och gör nästan allting tillsammans.
Mm.
Det är Astrid som då är berättare. Man ser ju då Ester genom Astrids ögon ganska mycket. Och man får snabbt veta då att Ester, hon är en väldigt antingen eller person. Mm. Antingen så tokdyrkar man heller eller så tycker man att hon är ganska jobbig då.
Mm.
Hon är inte större på något sätt, men hon är väldigt intensiv och hon känns väldigt, som Astrid beskriver mig, som väldigt äkta.
Mm.
Osensurerad. Ja, ganska mycket så faktiskt. Mm. Och de tycker verkligen om varandra, de gör hur mycket grejer som helst tillsammans. Så nu, när boken börjar så ska de då börja tredje året på gymnasiet. Och de har skapat en massa planer vad de ska göra efter gymnasiet.
Mm.
Nu har jag massa vilda planer. De ska åka till Barcelona och bo där. Eller åka till Nya Zeeland.
Mm.
Och alltså, verkligen så här grandiosa planer.
Mm.
Men ganska snart förstår man att det har hänt någonting med Ester. Som gör då att det kanske inte kommer bli så.
Nej. Och du vill inte avslöja mer än så?
Jag kan ju avslöja det att Ester hamnar i en väldigt djup depression.
Uh-huh.
Och mår väldigt dåligt och dör faktiskt.
Oj då.
Mm. Så att väldigt mycket av det, man ser då hela deras liv tillsammans i backspegeln då.
Mm.
Och,
men varför hamnar hon i den depressionen?
Det är ganska oklart faktiskt.
Okay.
Varför hon gör det. Alltså Astrid kan inte riktigt förstå det heller, för att de har ju liksom hela livet framför sig och massa kul saker att se fram emot. Och
Men det är inget traumatiskt som har hänt i hennes liv?
Inte som jag minns det. Nej. Faktiskt det är ett tag sedan jag läste den där boken. Så att
en inre kamp.
Ja, det är en inre kamp, jag skulle vilja säga. Mer än något annat då.
Mm.
Alltså jag försöker såklart hjälpa henne.
Mm, men det är kanske inte så lätt.
Det är inte så lätt. Mm. Och Ester är som sagt ganska så privat av sig emellanåt. Och svårt att komma nära. Även då för Astrid som är supertajt med henne sedan flera år tillbaka. Då.
Mm.
Men alltså verkligen... Ja. Älskade den boken när den kom. Jag tänkte liksom, herregud, varför antiloper? Den låter jätteintressant.
Mm.
Som titel.
Mm. Alltså, när kom den här?
Den har ju några år på nacken. Så jag kollar här och ser vad jag kan få reda på. Den kom 2011.
Ja.
Mm.
Är det någonting som lånas ut?
Alltså den brukar lånas ut när jag tipsar om den. Så får man liksom... Alltså så har jag oftast exemplaren inne.
Mm.
Det är en bok som jag brukar ta fram när folk känner att de vill ha en bok som både handlar om vänskap och djup sorg. Och då är den klockren verkligen.
Mm.
Den är en fullträff där. Och sen gillar jag att lyfta fram Ester Oxberg för att hon är lite grann av en underdog då i ungdomsboksvärlden. Då.
Ja.
Jag tycker hon är jättebra på att skriva.
Ja.
Mm.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, ska jag fortsätta här med nästa bok då? Ja. Jag kan säga att båda de här böckerna som jag tipsar om, ingen av dem finns tyvärr översatt till svenska ännu. Mm. We Are Okay kom 2017 och vi ska se när den här kom som jag ska prata om nu. Den heter Between the Raindrops. Den är skriven av en författare som heter Sydney Logan. Mm. Och den, jag tror den är också väldigt ny, den här, antingen vi ska se här. Den kom faktiskt i år, gjorde den.
Extra kul va?
Ja. Och den här, Between the Raindrops, handlar, den är oerhört sorglig kan jag säga. Mm. Det är nästan som man blir slagen till marken.
Jaha, oj då.
Ja, det är så tungt och så jobbigt.
Mm.
Men den handlar om en tjej som heter Scott. Hon bor i Michigan, USA, och hon är 17 år. Och när den här boken inleds så bor hon tillsammans med sin mamma. Och mamman är en missbrukare.
Mm-hmm.
Och hon började knarka för att hennes man, alltså Scotts pappa, han dog några år tidigare. Mm-hmm. Och hon har liksom inte kunnat hantera den sorgen på ett speciellt bra sätt. Mm-hmm. Så att hon vänder sig till droger då.
Mm-hmm.
Och i första kapitlet redan här så väcks Scott mitt i natten. Det är tumult på nedervåningen. Hon springer ner och då är det hennes mamma som... Ja, det visar sig att hon har försökt sälja sin dotter faktiskt för en påse crystal meth.
Åh, herregud.
Ja. Det är ju bara det att han den här... Köparen, han är en sån här undercover polis. Mm-hmm. Så att de tar ju henne på bar gärning.
Mm-hmm.
Och jag vet inte om de kanske haft spaning på henne. Eller, jag vet inte, hon verkar inte vara någon langare mamman. Men hon, ja, hon är narkoman i alla fall.
Mm.
Och då hamnar ju, de ser ju in mamman direkt. Och så scoutar ju då minderhårig. Så de försöker ju fråga henne var någonstans kan... vi gör av dig, för du kan ju inte klara dig själv.
Mm.
Hon har en mormor är det väl, i Florida, och de, mamman har inte haft kontakt med henne på länge. Antagligen har väl mormor gett upp eftersom hennes dotter då bara knarkar hela tiden. Och så har hon en avlägsen släkting. Nej, den, han är inte så avlägsen förresten. Han är bror.
Nej. Till mamman?
Nej. Han är bror till hennes döde far. Han är alltså en farbror.
Ja.
Men de har liksom inte haft kontakt, så han är avlägsen rent känslomässigt.
Ja, precis.
Han bor på ett ställe som heter Cedar Springs.
Mm-hmm.
Och då får alltså Scott flytta dit till honom. Och det är ju kaos. Men den här Scout, hon har förstått, hon är väldigt duktig i skolan.
Mm-hmm.
Hon har förstått att det liksom kan vara hennes biljett ut från misären.
Hur gammal är Scout?
17.
Hon är 17, ja.
Hon är 17, ja. Så hon går sista året innan.
På high school,
ja. Yeah. Den här farbron då som hon bor hos, han är läkare. Han bor i ortens största hus och alla känner till honom. Men de känner inte till honom för att han liksom, ja, är en bra framgångsrik person. Utan de känner till honom för att han skriver ut smärtstillande tabletter till alla som kan betala, ungefär. Och de har liksom ingen vidare, de har knappt någon kontakt alls. Hon får bara vara där liksom. Och så får hon ju då börja ny skola. Och det är ju inte alls bra, för att hon har ju kämpat jättemycket för sina betyg, och nu måste hon ju börja på ett nytt ställe. Så det inser hon ju att det kommer ju bli tufft det här. Och i skolan så hamnar hon bredvid en kille, Wyatt Campbell heter han. Han är snygg men ganska sådär excentrisk. Efter lite inledande gruff så, ja, de blev helt enkelt kära i varandra, de här två. Och den här Wyatt, han har en tvillingsyra. Hon heter Zoe, och Zoe och Scout blir bästa vänner. Och sen är det också så att deras föräldrar tar sig an Scout lite. De tycker väldigt mycket om henne. Och sen, jag vet, alltså flera gånger under läsningen av den här boken så har jag ju tänkt att, men herregud, så här eländigt kan det bara inte vara. Men det kan det.
Ja, det kan det vara. Det kan faktiskt vara. Det kan vara mycket värre.
Det kan vara mycket värre, ja. Den här opioidkrisen i USA är ju av gigantiska mått.
Ja.
Och det är så många människor som dör nu, så det har ju sänkt hela, alltså, medellivslängden i landet.
Ja.
Det är fler som dör av överdoser än av trafikolyckor.
Så att det är ett jätte,
det påverkar BNP, alltså omfattningen är helt otrolig. Och det skildrar den här boken så väl. Sen så kan det också vara lite svårt att ta till sig att i det här rika USA då, så är man fattig så verkar man vara på typ i-landsnivå.
Så är det ju i stora delar. Så man, nu kommer jag kan prata lite grann om det, för att alltså reallönerna i Amerika och USA då framförallt, de har ju inte ökat speciellt mycket sedan 90-talet. Så att även ifall det går bra för väldigt stora företag och individuella personer som äger extrema tillgångar, så är folk liksom medelklassen och de som då är liksom
arbetarklass,
precis, de har fått det sämre. Så enkelt är det. De har mindre pengar att röra sig med.
Men också sådana här saker som att de har ett stort problem med analfabetism. Ungefär 13% av befolkningen har problem med att läsa. Antingen så kan de inte läsa, eller så läser de inte tillräckligt bra. Det hade jag faktiskt ingen aning om. De har jättehög spädbarnsdödlighet. Det är ju ofattbart, alltså.
Ja, det är ofattbart. Det är ofattbart om man betänker att USA är världens rikaste land.
Världens rikaste land. Och så,
men de har, alltså deras sjukvård är ju liksom beroende helt och hållet på om du har rätt försäkring och så vidare. Och det har ju blivit ännu sämre nu för att Obama har ju liksom, Obamacare, som kanske någon av er känner till, såg ju till att faktiskt 9 av 10 amerikaner hade sjukvård. Och det har då Trump vänt helt och hållet på. Han tycker ju som... Ja, det är väldigt cyniskt, minst sagt.
Och
du kan få liksom, behöver du ha behandling för svåra sjukdomar så blir du skuldsatt upp över skorstenen. Du får lämna allt.
Ohjälpligt. Och miljoner och 18 miljoner som är helt beroende av matkuponger för att överhuvudtaget överleva.
Och det är inte bara folk som inte har jobb, utan det är folk som har jobb, kanske har 2 eller 3 jobb.
Ja.
Så att det är fattigt på många sätt.
Ja, det är alltså i det här landet då, som Scout försöker ta sig fram.
Mm.
Och den här boken, den slutar lyckligt, vill jag säga. Ja, även om hon får gå igenom så oerhört mycket jobbiga saker, den här unga tjejen, så slutar den lyckligt. Och jag kan också säga det, att det är en lätt bok att läsa.
Jag blir sjukt sugen på att läsa
den. Gör du det? För den är rakt berättad. Det är inte en massa tillbakablickar. Det är inga omfattande miljö- eller karaktärsbeskrivningar eller sådär. Utan den här skulle man faktiskt kunna läsa i högstadiet. Och det är ingen avancerad vokabulär eller någonting. Och det finns så oerhört mycket att prata om i den här boken. Och till skillnad från den första jag pratade om så händer det saker här hela tiden. Det är liksom, och det för boken framåt, alla de här händelserna. Det kliriga med den här boken tycker jag mycket är de rent existentiella frågor som den väcker. Liksom. För att jag bara tänker så här, men vad är det som gör att så många amerikaner inte kan uthärda verkligheten utan att droga sig?
Alltså det tycker jag bara, det gör bara boken ännu mer intressant. För att jag gillar böcker som växer, man kan prata mycket om dem. Så att högstadiet där, ni som lyssnar på det här, ni har liksom...
Ja, man får nog gå i nian. Jag tror inte man kan gå i sjuan. Men alltså nian kan man
göra. Ja, det är bra.
Ja, om man är relativt duktig på engelska.
Ja, men absolut, en bok att prata mycket om. Alltså det är...
Ja. Svagheten i den tycker jag är hur författaren... beskriver relationen mellan Scout och Wyatt, för att det gör hon på ett ganska så ytligt sätt. Alltså man förstår ju att de omedelbart blir väldigt förälskade i varandra, men jag tycker inte att hon går djupare in på det, och det tycker jag är en, alltså det kunde hon gott gjort
eller struntat i det. Då kunde det bara vara ett kompisar.
Ja, kanske det. Fast, ja.
Det är sånt kan man prata mycket om.
Ja.
Väger vad författare gör det.
Ja.
Ja.
Men det var också en oerhört stark läsupplevelse. Inte på samma sätt som den här We Are Okay. Men
klart intressant.
Mycket, verkligen.
Ja, bra. En bok kvar. Det är en bok som jag läste förra året. Jag förmodar det kanske början på det här året då. Vi kom 2017.
Ja.
Den heter Vakuum. Jag har skriven av en författarinna som heter Mia Öström.
Har aldrig varit talas om.
Hon har skrivit en bok tidigare som heter Skuggsommar också då. Som jag inte har läst, utan den här läste jag då för att det var många som pratade om den på lite bloggar jag följer. Och skrev att den här var så sagolikt bra. Så jag tänkte, dessutom omslaget ser ju fantastiskt ut. Vi kan se om vi kan lägga nog upp en bild på avsnittsbilden då. Så vi kan se hur det ser ut. För det är som liksom ute i rymden, i stjärnor och... Det ser liksom fin ut.
Jättefin.
Vad sa du?
Jättefin.
Ja. Och det är ganska komprimerad bok, får jag säga. Den är... Jag ska se hur många sidor den är här. Som är, ja, den är nästan exakt 200 sidor. Och den handlar då om en tjej som heter Jonna. Som, det förstår man redan från början. Hennes bror Johan har tagit sitt liv. Och det är ett år sedan. Och normalt brukar man ju säga det, att en sorgprocess brukar vara så allt från ett år till längre, såklart. Det beror ju väldigt mycket på...
Alltså är den så nära familjemedlem så kanske man aldrig...
Precis, för Jan är det så. Hon och Johan var supertajta. Och man kan liksom inte begripa det, att boken börjar med att de har ett samtal. Jan har ett samtal med sina föräldrar. Och nu vill de göra om Johans rum till arbetsrum. De har då gått vidare i sin sorg, liksom, och deras barn, hon kanske inte fattar det här. Hur fan?
Men hon vill att rummet ska vara kvar som ett slags mausoleum.
Nej, inte så. Jag tror inte att hon vill det egentligen. Men hon tycker ju definitivt
tycker
att ett år är liksom inte tillräckligt med tid.
Nej.
Och hon börjar då liksom, hon går igenom Johans rum igen.
Mm.
Och då hittar hon en papperslapp.
Mm.
I en av hans tröjor.
Mm.
Och hon hittar flera lappar. Mm. Där. Så man tänker så här, hmm. Och så har hon en sommarstuga långt upp i Norrland.
Mm.
Och hon tänker att jag måste verkligen få tid att tänka igenom det här. Jag behöver ha det.
Så bara, men vad står det på lapparna då?
Det är ofta citat från böcker. För att Johan var då, han var väldigt läsande människa.
Ja.
Och det är ofta citat från böcker. Mm. Det är ofta en liten fråga som Johan inte vet om det är riktat till henne eller någon annan. Hon tar det som väldigt personligt.
Mm.
Och ja, hon drar iväg upp till Norrland. Hon säger ingenting till sina föräldrar, hon bara drar. Mm. Säger ingenting till sina klasskompisar eller någonting sånt där då.
Mm.
Han tror själv att klasskompisar tycker att det är ganska skönt att hon sticker, för att hon går bara och är så djupt inne i sin sorg över Johans död. Så att
mm.
hon har inte... Ja.
Men kan inte föräldrarna kommunicera med henne om det här? Eller de har liksom stängt in sig var och en på sitt håll?
Ja, det känner jag ju då att de är inte speciellt kommunikativa alls. Mm. Och Jonna är ju såklart både arg och ledsen. Hon släpper liksom inte någon så här nära på sig. Så att det är på ett bägge håll skulle jag säga.
Ja.
Hon kommer upp dit i huset och hittar fler lappar och får först att de ska renovera huset. Mm. Och börja måla och ha sig.
Mm.
Efter ett tag då får föräldrarna reda på att hon är där uppe och ja. De ringer ju såklart. Och ja, bestämmer sig för att åka hem, och då kommer det in en stor jävla snöstorm i det här området.
Ja.
Så hon kan inte åka, det kommer inga tåg.
Hon blir också isolerad, precis som i den här.
Hon blir också isolerad. Okay. Det finns en pojke som bor i grannhuset där, det bor inte så många ungdomar i den här lilla byn då. Han är ganska påträngande tycker Johanna, men efter ett tag börjar de liksom komma nära och in på varandra, och han hjälper henne ganska mycket genom den här sorgen.
Mm-hmm.
Mm. Det bästa med den här boken är dels då Johanna tycker jag faktiskt är en väldigt bra karaktär. Jag blir både arg och på henne och känner också väldigt starkt med henne, för att förstår jag att hennes sorg är så fruktansvärt djup.
Ja.
Så det är det språket.
Mm.
Och det är ingen, liksom, ingen slump att det är så, för att Mia Öström jobbar som kommunikatör, så att hon har slipat på varenda mening, och det är så sydvast språk rakt igenom. Det är verkligen som man känner att man blir väl omhändertaget som läsare. Det är en väldigt skön känsla tycker jag. Ja.
Men jag tänker det här med syskon, det är nog något alldeles speciellt också, för att man delar ju inte bara så biologiskt ursprung, utan man delar ju även sin barndom, och det är de enda som man delar sin barndom med egentligen, eller visst. Hur?
Ja.
Så att när ett syskon försvinner så är det ju en del av ens hela historia.
Ja, verkligen.
Mm.
Så att nej, den är sagolikt bra.
Mm. Ja,
det är en sån bok som jag kommer att läsa om.
Ja.
Om jag får tid någon gång.
Ja, vissa är ju sådana.
Eller tar mig tid då. Jag har några böcker som jag brukar läsa om så här regelbundet. Men den där känner jag att jag nog vill läsa om igen. För att den var så fint skriven då.
Mm. Ja, vissa håller för det.
Ja. Mm. Hörrni. Det här var faktiskt avsnittet. Tack så jättemycket för att du kom hit, Anna. Det var jätteskoj
att prata om de här
fruktansvärt sorgliga böckerna.
Sitter vi och skrattar jättemycket.
Ja.
Nej.
Jag hoppas att vi kommer tillbaka och pratar om något annat.
Det får vi göra.
Ja.
Ja, tack så mycket, Martin.
Varsågod. Och gott folk, det kommer snart ett nytt avsnitt. Vi ska försöka hålla lite...
Vad ska ni prata om nästa gång?
Då blir det tema vänskap.
Uh-huh.
Mm.
Ja.
Vilket gör då också ett superklassiskt ämne då.
Mm.
Så att, hoppas att ni lyssnar också.
Mm.
Annars får ni ha det så bra. Hej, hej.
Hej då.